Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. Kära himmelske Fader, när vi samlas kring ditt heliga ord för att ta del av din undervisning, sänd oss din ande så att vi får undervisning, tröst och uppmuntran. Låt Jesus Kristus, din enfödde son, bli levande för våra hjärtan, så att vi får trösta på honom och tar emot hans nåd. Amen. Är du lycklig? På den frågan kanske många svarar: ja visst. Jag har ju en familj och jag har många intressen och jag har många vänner. Det gäller ju att göra det bästa av livet medan man har det. Visst är jag lycklig. Men om man fortsätter att fråga: vet du vad som händer efter döden? Vet du varför du är här? Vet du vad det är för mening med livet? Vet du om du har frid med Gud? Då skruvar de allra flesta på sig. Man ska inte grubbla på sånt där. Varför ställer du så många besvärliga frågor? Man kanske är lyckligare om man inte grubblar på sånt man ändå inte kan få svar på. Men en dag kanske man börjar ställa frågorna. Och många människor grämer sig över att de inte tog sig tid att ta reda på svaren när de hade tid, när man var unga och friska. För sent kanske man inser att man ägnat sitt aktiva liv åt att fly bort ifrån de besvärliga frågorna. Och när man känner att man behöver svaren, i tider av oro, vid sjukbädden, eller när man är tvungen att stanna upp, så kanske man grämer sig över att bara ha en massa frågetecken. Man kanske uttrycker sig som Frostenson gjorde i en psalm: i mörker sjunko lyckodrömmans länder, mot hägringar jag sträckte mina händer, på intighet jag allt mitt arv förspilt, från Gud och människor min synd mig skilt. Den värld som frihet lovat har bojor givit, dess glädje bitterhet och leda blivit. Men Bibeln, Guds heliga ord, ger oss svaren. Den säger att vi är här därför att Gud har skapat oss. Den säger att det är Gud som ger våra liv mening. Och den säger att det som gör att vi känner oss oroliga inför tanke på Gud och kanske flyr bort ifrån honom, det är att vi har levt på ett sådant sätt som gör att vi är åtskilda och upplever oss åtskilda från honom. Det handlar inte om att vi är brottslingar eller kriminella. Men jag tror att alla människor, om man tänker efter, kan erkänna att man inte alltid lever som Gud vill. Och vi vet också att vi kan gömma det för nästan alla utom för Gud. Men någonting som vi inte kan tänka ut och som bara Gud kan lära oss, det är att vägen tillbaka till honom inte går genom att vi försöker bättra på våra skavanker. Bibeln lär oss att vi omöjligen kan leva på ett sådant sätt att vi behagar Gud och att vi på den vägen kan få gemenskap med Gud och komma tillbaka med honom. Och det var därför han sände sin enfödde son, Jesus Kristus, till vår jord. Och Jesus Kristus, han levde det fullkomliga liv du och jag inte klarade av att leva. Och han tog straffet för alla synder och all skuld som vi har på korset. Bibeln lär att genom honom så är våra synder förlåtna. Genom honom så behöver vi alltså inte vara rädd för döden. Men tänk så fantastiskt egentligen. Genom honom så vet vi att ingenting skiljer oss från Gud. Men vad ska man göra för att få den förlåtelse Kristus vann på korset? Vad ska jag göra? Svaret är, du ska inte göra någonting. Du får tro, lita på, förtrösta på att du är förlåten. Tron är motsatsen till gärningar. Att tro är ingenting vi gör. Det är vad Gud gör i oss när han skapar i våra hjärtan en sann förtröstan på syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus. Men hur kommer nåden till oss? Skriften lär att den nåd som Kristus vann åt oss på korset, den överräcks av Gud själv till oss. Medan lagens religion föreställer sig att själen ska svinga sig upp till Gud, så lär sann kristen tro att det är Gud själv som kommer till oss och räcker nåden till oss. Och han gör det på olika sätt. Han räcker nåden till oss genom sitt ord, genom Bibeln, när han förklarar för oss att Guds enfödde son är Guds lamm som tar bort världens synd. Nåden kommer till oss i nattvarden, när Kristus försäkrar oss att våra synder är förlåtna genom hans kropp och blod. Nåden kommer till oss. Och ett tredje sätt Gud använder för att skänka oss sin nåd, ja, lyfta oss in i hans rike, är dopet. I Kristus finns reningen från synd. Denna rening kommer till oss genom dopet. Ananias sa till Paulus, stå upp och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder. Och samme Paulus skriver senare, Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Reningen från all synd, borttagandet av all skuld, finns alltså hos Kristus genom hans kors och blod. Men den reningen måste komma till oss. Och vi har läst att den kommer till oss genom dopet. Och det är därför dopet kallas rening. Det är alltså inte någon annan rening som Kristus räcker till oss genom dopet än den rening som han vann på korset. Dopet är inte någonting som lägger till någonting till det Kristus har utfört på korset. Istället kan man säga att dopet är den hand som räcker till oss Kristi försoning konkret. Och därför är det inte fel att säga att dopet renar. Nej, det lär oss Bibeln klart och tydligt. Titus 3, vers 4 och 5. När Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande. Och skriften hänvisar oss till dopet för att vi ska få del av Kristi försoning. Omvänd er och låter alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. I Markus evangeliet kallas dopet omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Och i Galaterbrevet säger Paulus, alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Det är bara genom Kristus vi äger förlåtelse för våra synder. Men vi behöver bli klädda i Kristus för att få del av hans förlåtelse. Och dopet kläder oss i Kristus så att vi har del av hans rättfärdighet. Det är därför man kan säga att dopet frälsar. Men då kommer förnuftet fram och säger: men hur kan vanligt kranvatten frälsa? Och innan vi svarar på den frågan så ska vi se att Bibeln faktiskt uttryckligen lär att dopets vatten kan frälsa. Det står faktiskt uttryckligen och ordagrant i Bibeln precis så. 1 Petrus kapitel 3, vers 21. I arken blev några få, 8 personer frälsta genom vatten. Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Så står det. Dopet frälsar eftersom det förenar oss med Kristus. Precis som Bibeln säger att ordet frälsar, Jakob 1:18. Eftersom ordet uppenbarar Kristus för våra hjärtan. Det beror alltså inte på att det är något magiskt med vattnet. Det beror helt och hållet på Guds ord och luften. Precis som det står i Efesierbrevet. Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Vad är det för ord? Ja, man kan skölja hur mycket vatten som helst på en människa utan att det händer någonting. Men när man gör som Kristus har befallt, och man döper med de ord som Kristus fogade till dopet, till dopbefallningen, i Faderns, i Sonens och i den helige Andes namn, då är det ett dop. Då är vattnet inte bara vanligt vatten, utan ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som Paulus skrev till Titus. Vi människor har ju väldigt svårt att tänka oss att Gud skulle kunna göra sådana stora underverk med så enkla saker. Och det beror på att vi ofta föraktar enkla saker. Allt ska vara så uppseendeväckande och märkligt för att det ska hända saker. Och så tänkte också Naaman, om ni kommer ihåg honom, den arameiska kungens befälhavare. Han ville bli av med sin svåra hudsjukdom, spetälska. Och han for hela vägen till Israel och profeten Elisa. Elisa sa bara åt honom att doppa sig 7 gånger i Jordan. Men det var för enkelt, tyckte Naaman. Så här står det i texten. Naaman blev vred och for sin väg och sa: jag trodde att han skulle gå ut till mig och träda fram och åkalla Herren sin Guds namn och föra sin hand fram och åter över stället och så ta bort spetälskan. Är inte Damaskus floder, Abana och Parpar bättre än alla vatten i Israel? Då kunde jag lika gärna tvätta mig i den för att bli ren. Så vände han om och for sin väg i vrede. Men hans tjänare gick fram och talade till honom och sa det: min fader, om profeten hade begärt något svårt av dig, skulle du inte ha gjort det då? Hur mycket mer nu, då han endast har sagt till dig: tvätta dig så blir du ren. Då for han ner och doppade sig i Jordans vatten 7 gånger, så som gudsmannen hade sagt, och hans kött blev friskt igen som en ung pojkes kött, och han blev ren. Jordans vatten var inte märkvärdigare än andra vatten. Men när Gud hade knutit sitt löfte till Jordan, så blev det ett hälsosamt vatten för Naaman. Och på samma sätt är det med dopets vatten. Vatten är det inget märkligt med. Men när Gud har lovat att skänka sin förlåtelse som han vann på korset genom dopet, när Gud har fogat sitt löfte till att döpa i den treenige Gudens namn, så gör det dopets vatten till någonting annorlunda. Det är något skriften kallar ett bad till ny födelse och förnyelse i den heliga ande. Låt oss se bort ifrån den yttre ringheten till Guds ord och lufte. Vi vuxna, vi tänker ju att med det breda registret av synder som vi har bakom oss, så kan vi allt behöva ha lite rening. Men skulle verkligen ett litet barn som ser så oskyldigt och rent ut behöva förlåtelse? Och här ska vi se bort ifrån det yttre och bara se på vad Gud säger i Bibeln, i sitt ord. Bibeln konstaterar att vi inte bara syndar. Bibeln konstaterar att vi har en syndig natur. Det Bibeln kallar för köttet. Vi är kött, säger Bibeln. Det vill säga, vi har en syndig natur. Men Kristus säger, han säger inte att det som kommer från oss är rent. Kristus säger att det som är fött av köttet är kött. Det vill säga, det som är fött av syndig natur är syndig natur. Och Job säger, kan det komma en ren från en oren? Nej, inte en enda. Och vi läser också Jobs bok. Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud? Är det någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart. Och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Vad beror det på? Ja, Bibeln lär att alla människor föds orena alltsedan Adam. David utbrister i sin syndabekännelse. Se, i synd är jag född. Och i synd blev jag till i min moders liv. Synd blev jag till i min moders liv. Psalm 51, vers 7. Det beror inte på dålig barnuppfostran att världen ser ut som den gör. Vi bär med oss ondskan inom oss, lär Bibeln. Vi har den i vår natur. Paulus säger, av naturen var vi fredens barn. Och därför vore det mer naturligt att döpa barn än att inte göra det. Vi får vår gamla natur genom den naturliga födelsen. Men genom dopet så får vi en ny natur. Och det kallar Bibeln för den nya födelsen. Som Jesus säger, det som är fött av vatten och ande. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är ande. Kristus föreställer sig inte att barnen av naturen fanns hos honom. Annars hade han inte sagt, låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Ty Guds rike tillhör sådana. Guds rike tillhör sådana. Guds rike är avsett för dem. Det är därför man ska föra barnen till Kristus. Kristus döpte ingen, varken barn eller vuxna. Men han har befallt oss att döpa. Och han talar om att dopet är ingången i Guds rike, i Kristi kyrka. Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Ja, ni vet att i det gamla förbundet så inlämnades man genom omskärelsen. Och skriften säger att dopet i det nya förbundet är det nya förbundets omskärelse. Kolosserbrevet kapitel 2, vers 11 och 12. I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. Somliga tänker sig att man ska kvalificera sig för dopet. Barn kan inte tro, och därför kvalificerar de sig inte för dopet. Men har man inte med ett sånt tänkande kommit bort ifrån vad kristendomen egentligen handlar om? Tron är väl inget man presterar för att visa upp någonting inför Gud? Är inte tron just motsatsen till allt vårt görande? Och att säga att barnen inte kan tro, att barnen för att få nåden måste tro som vi vuxna, är inte det att vända upp och ner på Kristi egna ord när han säger: den som tar emot Guds rike som ett barn, han kommer. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in. Han säger: om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Men inte ett spädbarn, va? Gud kan göra precis det han vill. Gud är allsmäktig. Han kan göra precis det han vill. Och tron är inte enbart en intellektuell process. Tron är det liv Gud tänder genom sin ande i våra hjärtan. För har ni läst om att när Guds ande uppfyllde Johannes döparen i Elisabets moderliv, då står det att han spratt till av glädje för att Kristus kom i Elisabets moderliv. Och kan Guds ande skapa glädje över Kristus, och är inte tron att glädjas över Kristus i ett ofött barns hjärta, så kan väl Gud hos ett nyfött barn skapa tro. Och då förstår vi att tron är någonting helt annorlunda än en intellektuell process. Tron är att vila hos Gud. Och skriften lär ju också klart och tydligt att barnen omfattas av dopets löfte. För vad står det? Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn. Jag har sett att på en del krogar här i stan kan det finnas en skylt där det står minimålder 20 år. Men Jesus, han satte aldrig upp någon åldersgräns för dopet. Det står aldrig någonstans. Tvärtom säger han: gå ut och gör alla folk till lärjungar. Alla folk. Döp dem i Faderns och Sonens och i den helige andes namn. Och då kommer vi fram till att vi måste ju också läsa den andra delen av Kristi missionsbefallning. Lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Lärjungar gör man genom att döpa och lära. Att döpa utan att lära. Det är ju som att sätta ett barn till världen utan att ge det mat. Vad händer? Ja, det svälter ju ihjäl och dör. Kristus har befallt oss att döpa och lära. Och det betyder att det vilar ett ansvar på föräldrar och på församling att fostra barnen i den kristna tron ända från början. Att läsa Bibeln, att be med sina barn och vägleda dem i sanningen. Har man inte gjort det, har man ju inte uppfyllt Kristi missionsbefallning. Och därför måste vi ju säga att det är något fullkomligt fel i den svenska statskyrkan när man döper barn utan att undervisa dem i sanningen och leda den fram till lärjungaskapet. Och så gör Gud, vill jag sammanfattningsvis säga, stora under i våran närhet, inför våra ögon, med enkla medel. Våra ögon ser bara vattnet och hör bara doporden, men genom dopets instiftelse så vet vi att det sker i samband med dopet ett under som är lika stort som skapelsen av himmel och jord. Han skapar liv. Han lyfter en människa in i sitt rike. Han räcker syndernas förlåtelse, evigt liv och evig salighet. Han föder på nytt. det här väldigt enkla ting som gör att vi kanske tror att det är väldigt enkelt. Men för att vi ska påminnas om storheten i vad dopet är, så har kyrkan fogat en del bruk till dophandlingen som ett pedagogiskt hjälpmedel för att få oss att tänka på vad dopet egentligen handlar om. De bruken har kyrkan använt i över 1000 år. Och det är fria ting. Det är helt frivilligt att använda dem. Men det är en predikan för våra ögon och våra öron. För att vi ska påminnas om vad dopet handlar om. Till exempel så kläds dopkandidaten i en vit dopdräkt. För att påminnas om att Kristus genom dopet ikläder oss i sin rättfärdighet. Vi överräcker ett dopljus för att påminna om att Kristus genom dopet tänder ett nytt liv i hjärtat. Och prästen tecknar dopkandidaten med korsets tecken för att påminna om att dopet är en förening med Kristi död och uppståndelse. Och vi läser trosbekännelsen i samband med dopet för att påminna om att tron hör samman med dopet. Det väsentliga i dopet är ju Guds ord och löfte. Den som tror och blir döpt skall bli frälst. Amen. Låt oss bedja. Himmelske Fader, tack för att du har undervisat oss om dopets innebörd och om frälsningens storhet och vikt. Amen. Låt oss höra evangeliet om Jesus och barnen i Markus evangelium. Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sa till dem: låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Ty Guds rike tillhör sådana som dem. Amen säger, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog upp dem i famnen och la händerna på dem och välsignade dem. Ni har burit fram ett barn på Jesu inbjudan och i tro på hans ord. Låt oss därför be för de gåvor som Guds heliga ande vill ge oss genom dopet. Gud, du som ensam räddar från allt ont, befria Adina från mörkrets makt. Föd henne på nytt genom din heliga ande. Ge henne en levande tro på din son Jesus. Skriv hennes namn i livets bok och bevara henne i ditt ljus nu och alltid. Amen. Ta emot korsets tecken på din panna och på bröstet. Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, kallar dig att vara hans lärjunge. Låt oss tillsammans bekänna den heliga kristna tro som vi döpts till i Kristi kyrka. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till helvetet, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Vill ni att ert barn ska döpas till denna tro och leva i gemenskap med Kristi församling?
Ja.
Adina, Astrid, Maria, jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Jesus sade: den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Adina, ta emot detta ljus. Det är en påminnelse om Jesus som sade: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Håll trons låga brinnande, så att du när Herren kommer att hämta alla sina troende till himmelen kan skynda honom till mötes och med alla de heliga gå in i den himmelska glädjen. Amen. Gud allsmäktig, vår Herres Jesu Kristi Fader, som genom vatten och andar fött dig på nytt och förlåtit dig alla dina synder, bevara dig genom sin nåd till evigt liv. Frid vare med dig. Jag kan inte sätta det. Ta den. Kära kristna, genom dopet har Adina blivit upptagen till Kristi kyrka. Det är nu er uppgift som föräldrar och församling att vara förebilder och förebedjare för henne, och att föräldrar och församling tillsammans ska leda henne på trons väg genom livet. Låt oss be. Allsmäktige, evige Gud, käre himmelske Fader, vi tackar dig för att du alltid bevarar och förökar din heliga kristna kyrka. Tack för att du nu har låtit detta barn födas på nytt till evigt liv. Vi ber dig att du bevarar henne i dopets nåd, så att hon växer upp i din fruktan, alltid är dig behaglig och efter detta livet får ta emot det saligas arvedel i himmelen. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Låt oss bedja den bön som vår Herre har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Guds Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen.